Ljudbok i MP3 av Resan till ljuset. En bok om medvetna astralresor till högre livsplan där guiden är hans fru. Av Sture Johansson. Det här är en bok som kom ut för ett halvt sekel sedan. I den tid då den nya världsimpulsen började slå rot över världen och först och främst i norr. Där många var inkarnerade för att föra delar av denna impuls ut i världen. Den här boken är alltför viktig för att inte vara tillgänglig för alla sökande personer. Utanför kroppen. Var är jag? Denna hemska känsla man får när man inte vet var man är. Jag tittar mig omkring. Jo visst. Nu ser jag. Jag står i mitt sovrum. Jag ser ju tavlorna. Väggarna och allt är så likt. Ja. Så är det. Jag måste ha gått i sömnen. Det var länge sedan. Tänker jag för mig själv. Inte sen jag var barn har jag gått i sömnen. Undrar vad jag har gjort. Tur att jag vaknade innan jag hann gå ut ur lägenheten. Tänk om jag hade gått ut på gatan. Vilken uppståndelse det då skulle blivit. Jag rös till. Jag tittade på sängen och tänkte gå och lägga mig igen men blir stående helt stel. Vad är det? Jag kan knappast tro mina ögon. Det ligger någon i sängen. I min säng. Jag tittar närmare. Börjar urskilja dragen på den person som ligger där. Börjar frysa. Stirrar som om jag inte tror mina ögon. Det är jag. Men ändå inte jag. Jag själv ligger i sängen. Men hur kan jag då stå här? Jag ser ju mig själv. Och ändå står jag här. Vem är då det? Det är jag. Det ser jag ju, men hur är jag död? Tusentals tankar rusar runt i min hjärna. Då ser jag att bröstet höjs lugnt och tryggt på mitt andra jag som ligger där i sängen. Nej. Död är jag nog ändå inte, men hur? Då slår det mig plötsligt. Jag har gått ut. Ja. Så är det. Jag har gått ut. Titta på klockan. Den är 11:50. Jaha. Tänker jag spöktimmen. Titta närmare på mig själv i sängen. Ja visst. Det är ju jag. Är övertygad om det. Jag har gått ut ur min kropp. Jag fylls av jublande glädje. Tänk att jag har fått gå ut på detta sätt. Jag kan inte tro det. Jag ser att det jag, som iakttar, har ett fluidum omkring sig. Jag sveper det som en kappa omkring mig. Och det tar form som en kappa med hög krage. Som om det i sig självt var levande. Nu ser jag på min hustru som ligger där i sängen intill mig. Jag börjar se en blekblå aura omkring henne. Den blir större och jag blir medveten om att jag har samma färg själv där jag ligger. Skenet hos henne tycks växa ut och gå från hjässan ner till fötterna. Jag ser på dessa kroppar mest på min egen. Jag får avsmak för dess brister och fel. Den andas lugnt och tycks vara i djup vila. Så blir jag stående i tankar och tycks knappast medveten om något omkring mig. Jag väntar visst på något. Vad det är vet jag inte. Men det är något. Då ser jag hur den aura som omger min hustru tycks vibrera till. Jag ser liksom en vågrörelse och det höjs en skimrande gestalt ut ur hennes kropp. Det är hon och ändå inte hon. Den reser sig och kommer emot mig. Den tycks tala till mig. Nej. Den talar inte. Det är som om tanken växte inom mig själv. Den sitter mitt inne i min hjärna. Jag visste att du skulle vänta på mig. Sa den. Jag ser på denna underbara varelse som har kommit mig till mötes. Från hennes navel går det ut ett tunt, diffust, lysande snöre silversträngen, som blivit så mycket omsjungen i skrifterna vår livssträng, som kallar den fysiska kroppen tillbaka när dess uppdrag är slutfört på den andra sidan. Hon täcker över sig med tanken, draperar sig med en slöja och ordnar sin astrala klädsel, så att hon är som en sagans prinsessa eller fe. Jag ser på henne. Hon har fotsidklädsel med en slöja som faller ner från pannan. Jag vet nu att så här har vi stått många gånger tidigare för att förbereda oss inför den nattliga delen av vårt liv. Jag förnimmer hennes väsen och känner en stor rödmjukhet för henne. Känner mig en smula grov och enkel inför detta väsen. Ja, till och med en aning blyg men upplever också en inre spänning. Vad ska ske? Vad ska hända? Skulle även jag få ta del av de dimensioner som så många filosofer och tänkare hade gått vilse i dessa irrgångar och labyrinter? Denna värld med så egenartat utseende. Jag väntar spänt på vad som nu ska ske och tycker mig ana att det är av en speciell orsak som jag har fått uppleva denna utflykt ur min fysiska, jordbundna kropp. Jag känner mig upplyftad och lätt, som om min kropp inget vägde, och jag undrar i mitt inre om vi nu var tyngdlösa och kunde förflytta oss vart vi ville. Jag blev stående i ödmjukhet inför henne och väntade. Och nio hörde jag den röst som jag tyckte kom från mitt inre. Jo, jag visste att du skulle vänta på mig. Det var mera ett konstaterande av fakta. Hon visste det. Och jag undrade hur hon kunde vara så säker. Hon var ju inte först här utan kom medan jag såg på. Var det så enkelt? Jag tyckte att det såg så enkelt ut när min hustru kom mig till mötes. Jag undrade hur det sett ut när jag själv hade gått ut ur min kropp. Jag var ju inte medveten om det förrän jag stod vid min säng och såg mig själv. Jag undrade varför jag inte hade fått vara medveten som min hustru. Många gånger hade jag önskat detta så brinnande, men hade inget minne av hur det gått till. Jag iakttog henne spänt som ett barn som ska få veta en stor hemlighet och som knappast kan bärga sin nyfikenhet. Min vän, om du har klar uppfattningsförmåga och inte har låtit dig bindas med tidens boja av vårt inrutade system, så ska vi då gå. Min hustru ser på mig. Hon är sig inte lik. Jag känner henne inte men ändå känner jag henne. Jag vet. Hon är den som jag så ofta sett i mina drömmar och förgäves försökt att nå. Punkt. Ja. Du har rätt. Ekade i mitt huvud. Jag har ofta försökt att få dig med. Men dina dagar har varit fyllda av arbete och oro. Du har varit i hel och fullkomligt vila. Din andra kropp har helt enkelt inte orkat höja sig över din fysiska kropps låga vibrationer. Vid en del tillfällen har du kommit med, men då har dina vibrationer legat kvar på det medvetna planet. Och detta har gjort att du har blivit neddragen i de sfärer som skaffat dig i mardrömmar och nattlig oro. Ja, så är det. När hon nu talar till mig så ser jag allt och minns den fasa och oro som jag fått uppleva. Jag ryser till där jag står. Känner kyla. Då tar hon min hand i sin. Jag kan inte känna någon som helst beröring men genomströmmas av värme. En värme som strålar ut i mig med stor kraft. Punkt. Tänk på kärlek. Säger hon. Inte den fysiska utan den kosmiska. Då ska du känna hur du lyfts över dessa problem. För i detta tillstånd är din tanke du själv. Inte helt. Men vi kan säga till en 80%. Det såg du själv när vi formade våra kläder i detta tillstånd. Se på våra kroppar. Vad ser du? Jag ser inget anmärkningsvärt utom att den blå färgen nu har djupnat och auran blivit mindre. Liksom koncentrerat sig. Hos mig själv svänger den en aning. Men den har inte lugnat sig från dagen och dess besvär ännu. Så blir jag långsamt seende. Men jag vet inte hur. Ja. Jag menar seende på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Jag ser våra kroppar och gradvis djupnar mitt seende och jag börjar urskilja skuggor som rör sig omkring oss. Jag blir inte skrämd men snarare förvånad över detta. Jag tror från början att det är våra egna skuggor. Men blir tillrättavisad av min hustru som påpekar att i detta tillstånd ger vi inga skuggor. Det är så rätt. Men varifrån kommer då ljuset? Punkt. Det ska du snart få se. Blir hennes svar. Men titta noga nu. Vad ser du? Jag skulle vilja beskriva det så. Att samtidigt som mitt seende djupnar. Så förlorar rummet sina proportioner. Rummet är fortfarande rum. Men det är större. Oändligt stort. Det som är du. Och det som är jag. Är ett medvetande. Säger min hustru och kommer för en sekund så nära. Att jag förnimmer hennes varma kärlek genomströmma mig. I och med att vi är ett medvetande så förlorar rummet sin vanliga karaktär. Vi har inget att jämföra med. I ditt dagsmedvetande jämför du rummet med din egen kroppsstorlek. Tänk dig att du går tillbaka i minnet till en tiden då du var barn. Då var också rummet stort. Beroende på att din kropp var mindre. Men med åren krympte rummet allt eftersom din kropp växte. Hon har rätt. Absolut rätt. Men jag känner mig så liten och det känns konstigt med detta stora närman som jag är van att ruta in dimensionerna i meter och centimeter. Mitt medvetande har ändrat karaktär så att det är mera klart och allseende. Jag skulle vilja beskriva det som om jag hade masktändstickor och kunde se alla sex sidorna samtidigt. Jag ser på min hustru och frågar. Vart ska vi fara? Och hur reser man? Hon svarar. Att vi har natten på oss för att vi ska se oss omkring i själens gränsland. Hasta inte. Undersök allt. Hoppa inte över detaljerna. Vi befinner oss fortfarande vid våra sängar. Och nu ser jag vad hon syftade på. Vid huvud. Och fotända ser jag fyra figurer. Två vid fotändan och två vid huvudändan. ett slags astrala väsen, som inte liknar något annat jag tidigare sett. Detta är väktarna, förklarar min hustru. Väktarna, undrar jag lite enfaldigt. Vad är det? Jo, förklarar hon. Under den tid som vi är borta ur våra kroppar och så länge vi medvetet går på detta sätt, har dessa varelser till uppgift att vaka över våra kroppar, så att inga störande element kan tränga sig in och skada oss. Det är nämligen så, att det inte är vår fysiska kropp som håller vår astrala vid liv, utan vår astrala som håller vår fysiska kropp vid liv. Om det nu skulle komma in något störande element antingen från den materiella världen eller från astralvärlden, så skulle chockverkan kunna bli oerhört stor om vi inte skulle hinna komma tillbaka till vår kropp. Denna chockverkan kunde under ogynnsamma omständigheter få vår silversträng att brista och vår fysiska kropp skulle då dö. Väktarna är till för att förebygga alla dessa risker och för att ge oss varning i tid, så att vi hinner tillbaka. De är från en helt annan del av den stora evolutionskedjan asterisk och ska snart inkarnera som människor. Och de har själva påtagit sig detta ansvar dels för att studera människokroppen och dels för att lära av våra astrala upplevelser. Asterisk mer om detta tema i boken. En själs rese. Och eng.utg höger parentes här tystnade min hustru. Jag stod fullkomligt häpen. För detta var något som jag aldrig haft en aning om. Hon kände min förvåning och skrattade hjärtligt åt den. Jag tittade med ännu större nyfikenhet på dessa väsen. Men kunde inte precis påstå att de var lika oss. Det var mest bara fråga om konturer av kroppsform och lemmar. Ja, säger min hustru. Den själsliga delen håller på att nybildas för att rätt kunna tjäna i sin mänskliga form. Har de känsla? Frågade jag. Ja, svarade min hustru. De består av bara känsla. Medvetandet är något annat som bildas först vid inkarnationen. Oroliga står dessa väktare där. Jag känner det tryggt att ha dessa väsen stående vid sängen. För med dessa stumma stoder på vakt kan vi lugnt färdas i skeendets värld med dess mystik och dolska skuggor. Jag är djupt gripen av det underbara som nu händer mig och vänder mig bort från sängen med känslan av att nu få uppleva något som många människor skulle ge år av sitt liv för att få vara med om. Jag blev stående i en känsla av vördnad och andakt en stund till dess min hustru frågade. Ser du något mera? Ja, svarade jag. Ljuset. Var kommer det ifrån? Det ljus. Som du ser är inte ljus, blev hennes något förbryllande svar. Det är bara vad du tror är ljus. På detta plan, eller ska vi kanske säga i denna kropp, är vi oberoende av ljus. Det är bara i din fysiska kropp som du är beroende av ljus eller mörker. Du tror att du har ögon. Och det har du bevisligen också. Men du använder dem inte som ögon. Pröva själv ska du få se. Slut ögonen och se. Omöjligt, sa jag. Men ändå slöt jag ögonen och ljuset försvann. Där ser du själv, sa jag. Men min hustru skrattade och sa. Glöm dina ögon och koncentrera dig på att se. Så ska du erfara att du också ser utan ljus. Ljuset är bara en illusion. Jag slöt ögonen och ljuset försvann igen. Men nu koncentrerade jag mig verkligen på att se. Och till min stora häpnad drog skuggorna åt sidan och jag såg lika bra som om jag hade haft ögonen öppna. Detta är trolleri, utbrast jag. Nej, det är inte alls trolleri utan i högsta grad verklighet. Ljus och mörker är samma sak, men med en smula olika sammansättning. Och det är bara med dina fysiska ögon som du inte kan se i mörker. Men har vi varandra kropp behöver vi endast komma till insikt om vad som är illusion och vad som inte är det. Jag kände det som om jag hade blivit satt på skolbänken igen. Jag stirrade med slutna ögon klent troget på min hustru som i vårt dagliga liv lagade vår mat och tvättade mina skjortor. Just nu tyckte jag att hon var för mer än den största trollkonstnär. Du ska inte känna dig underlägsen, säger hon. Jag har själv haft samma problem och har också fått dem lösta precis på samma sätt som du nu. Bara det, att då var det en annan man som tog emot mig och hjälpte mig till rätta. Och så en sak till. Jag har sedan barndomen haft förmågan att gå ut på dessa färder. Medan du har byggt upp den genom att så innerligen önskade. Och nu får du lön för din möda. Denna underbara kvinna. I denna stund upplevde jag henne inte som kvinna utan som kamrat med oändlig kärlek till mig. Som om jag vore ett barn som hon måste hjälpa. Men vi kan inte stå här, fortsatte hon. Vi har mycket att göra och det är mycket som du ska hinna se innan natten är över. Ta nu en sista titt på din kropp innan vi går. Jag tittade på denna klump som låg i sängen. Aldrig hade den tyckts mig mera motbjudande än nu. I mitt huvud flög tanken. Hur kan man kalla detta för civilisationens och naturens förnämsta skapelse? Tung och otymplig. Med allt för få skröpliga sinnen. En krympling utan intellekt. Ett skal. Nej. Tacka vet jag då att få vara fri från detta monster som ligger där och snusar i sängen. Jag står länge och ser på denna min kropp. Jag studerar dels den astrala, som jag i detta ögonblick är riklädd. Jag blir plötsligt rädd för att detta kanske bara är en dröm och att jag snart ska vakna och inte minnas någonting utan bara känna denna obestämda längtan som jag haft förut utan att riktigt veta vad jag längtat efter. Jag blir plötsligt medveten om att min hustru ser på mig och följer mina tankar. Det är inget ovanligt, säger hon, att vara undrande över allt nytt som händer dig. Men du har bra fattningsförmåga och reagerar på sådant sätt att du tar tillvara allt. Punkt. För mig är detta en dröm. Men låt det vara vad det vill. Om det är en dröm, så ska jag i alla fall spela med i den. Min hustru skrattar. Punkt. Nej. Någon dröm är det inte. Det är i högsta grad verklighet. Det som du ska få uppleva i denna natt. Men det är bara så. Att du inte har varit medveten om det tidigare då du varit ute på dina färder. Och du har rört dig mycket nära dina egna föreställningar om denna astrala värld. Det var så för mig också i början. Men jag har haft mycket bra hjälp med att övervinna mina svårigheter. Och jag ska nu efter bästa förmåga försöka hjälpa dig. Mitt problem är att dessa resor ut har blivit en vana. Ja, man kan säga att jag använder detta som en flykt från vardagen. Men jag har mycket svårt att minnas i mitt dagsmedvetande vad som hänt under natten på mina färder. Punkt. Nej, tänker jag. Jag är nog inte något specialfall. Alla måste nog reagera ungefär så här inför detta ofattbara. Min hustru kallar på mig. Kom så går vi. Jag ser henne vid dörren och försöker gå dit bort även jag. Dörr är fel ord. För som jag nu ser den är den mycket stor. Ett oerhört stort hål. Och jag blir åter medveten om min litenhet. Ja, det kosmiska krypet. Hittills har jag inte gjort några som helst förflyttningar. Men jag såg ju att jag hade ett par ben. Åtminstone tyckte jag att jag hade ett par sådana. När nu min fru stod vid dörren, så försökte jag att gå fram till henne. Alltså rörde jag på mina ben, lyfte och sänkte dem rytmiskt som man gör när man går. Men jag kom inte en millimeter närmare henne utan stod kvar på samma punkt. Antagligen utgjorde jag en mycket komisk syn. För min hustru skrattade hjärtligt. Det klingade som klockor om henne. Använd tanken, kom det bubblande av skratt från henne. Tanken, sa jag. Ja, använd tanken, upprepade hon. Det är medan du förflyttar dig här. Här finns ingen fast materia som du kan gå på. Antingen skapar du fast materia med din tanke eller också förflyttar du dig direkt med tankens hjälp. Jag tittade på henne. Naturligtvis. Tanken. Det är ju riktigt. Helt logiskt. Jag slöt mina ögon och koncentrerade mig på ett fast underlag. Men i denna förvirring måtte det ha blivit någon snedkoppling. För när jag tittade upp, så var jag på väg genom golvet. Mina fötter var borta, och en bra bit av benen ända upp till knäna. Aldrig tidigare, vad jag kan minnas, har jag upplevt en sådan fasa. Att se sig själv försvinna. Att ätas upp av golvet. Det blev nästan för mycket. Och det var mycket nära att jag hade ryckts tillbaka in i min kropp igen av denna chock. Jag blev alldeles stel och stirrig. Jag frös och tyckte att håret reste sig på huvudet. Jag måste upp. Och i rädslan blev nu min koncentration alls för stor. Jag for naturligtvis upp med sådan fart att jag inte fick kontroll på min kropp. Upp och ner flera gånger innan min hustru kom till min hjälp och helt varligt räddade mig från denna skräckens upplevelse. Hon förklarade senare att jag verkligen varit en festlig syn att skåda. I min rädsla flammade också min aura upp. Det formligen blixtrade om mig av rött, violett och blått. Jag var en flammande kula som studsade upp och ner i en fasansfull dans. Punkt. Aldrig, tänkte jag. Detta klarar jag aldrig. Jag nästan önskade mig tillbaka till min jordbundna kropp som låg och sov. Och som just då föreföll mig som det enda fasta att ta på och att söka skydd hos. I min fasa hade de kläder som jag byggt upp i tanken ryckts bort. och jag stod där i bara underkläderna. Det tog en liten stund innan jag lyckades samla mig så pass att jag kunde åstadkomma en ny kappa att skyla mig med. Inom mig tyckte jag att jag burit mig fånigt åt och skämdes en smula. Min hustru talade lugnande till mig. Återigen fick jag känslan av att vara som ett barn som höll på med de första stapplande stegen och som fick hjälp av sin mor. Punkt. Försök att tänka dig framåt, sa hon. Försök att flytta ditt medvetande framför dig. Och håll fast vid något så ska du se att det går bra. Om du inte vore så bunden vid de rent jordiska associationerna till fast materia, så skulle allt gå mycket bättre. Här är ingenting som i din vanliga vardagstillvaro. Här är du medvetande iklätt en kropp. Men som kropp betraktad är den inte fast. Som du skulle säga i dagligt tal. Försök att släppa tanken på att gå. Följ istället med ditt medvetande dit det vill gå. Själv gled hon bort till dörren. Och jag samlade mig verkligen för att försöka följa med. Och se. Det gick. Jag rörde mig plötsligt helt obehindrat. Kände mig som en fågel. Jag var stolt. Omåttligt stolt över att kunna utföra detta som i mina ögon var en verklig prestation. Jag riktigt dansade av iver omkring henne. Se. Titta på mig. Jag betedde mig som ett barn. För det första, sa min hustru, så får du släppa alla förutfattade meningar som du har, eller hade, om detta tillstånd. Och du måste också kasta bort alla dogmer och begär. Om vi ska komma någonstans i denna natt. De hindrar dig. Och vi ska se mycket. En del har du redan annat. Men mycket är helt nytt för dig liksom för många. Många andra. Jag kände mig tillrättavisad. Och det med rätta. Jag förstod att jag måste förbereda mig inför upplevelser som jag inte förut varit med om. Min hustru, detta underbara väsen, som så oberörd stod vid min sida som stöd och tröst, var den klippa som jag kunde lita på. Och jag såg nu med större klarhet än tidigare hur felaktigt uppfattningen om det svaga könet var. På denna sidan är det inte fråga om kön. Det kommer helt an på personlighetens styrka och lugn. När jag nu inte var så uppskärrad längre, kunde vi fortsätta in i det andra sovrummet. Där får jag se vår hund som ligger och sover. Över honom flyter ett moln. Som ett blekt vitt dis. Det påminner mig om lätta skyar på en sommarhimmel. Lägg märke till färgen, påpekar min hustru. Den är blek. Har ingen dragning till någon annan färg än vitt. Ja, det såg jag. Men vad menade hon med detta? Som svar på min outtalade fråga fortsätter hon. Vår hund har ett medvetande lika väl som du och jag. Men hans aura har inte samma färger. Beroende på att han har ryckt sig loss från den evolution där man ännu bara är en del av en gruppsjäl. Mer om det i denna bok. Han har börjat få medvetande och en viss tankeförmåga. Vissa föreställningar. När han vandrat mellan liv och död tillräckligt många gånger och samlat fler och fler data till sin själ, så kan den börja återge känslor som tar sig uttryck i färger. Medan vi står där och betraktar hunden vaknar den med ett ryck, som om den hade hört att vi talade om honom. I det samma drogs också molnet, som svävade över honom, in i hans kropp och lade sig som en extra päls omkring honom. Han tittade upp, och jag tyckte att han uttryckte djup förvåning över att se oss där inne. Men han visade inget tecken till att känna igen oss. Men han såg oss i alla fall, hur vet jag inte. Jag försökte locka på honom, men han lade bara ner nosen mellan tassarna och tittade en på den ena, en på den andra. Han följde oss med ögonen och jag är förvissad om att han hade uppfattat oss och många andra liknande gestalter före oss på samma sätt. Min hustru frågade. Är du nöjd med vad du ser? Eller hade du väntat dig något annat? Jag saknade ord att beskriva mina känslor med. Men tydligen förstod hon mig, för ett leende lyste upp hennes ansikte. Jag visste att du skulle känna det så, sa hon. Jag upplever det gång på gång likadant. Men som du ser är jag lugnare nu och springer inte omkring som en kalv på grönbete. Som vi står och pratar, börjar det dyka upp skuggor omkring oss. Jag tycker mig höra lösryckta ord och meningar. Kanske är det bara min fantasi som spelar mig ett spratt. Nej, sa min hustru. Det är riktigt. Det du hör nu och kommer att få uppleva kanske inte är som du har tänkt dig. Men var lugn bara och se på allt som händer precis som om du vore på bio. Varelserna här kan inte göra dig eller mig något ont. Vi ska hålla oss precis på gränsen till deras tillvaro. Jag tittade på min hustru. På gränsen? Frågade jag. Hur menar du? Vi ska sänka oss till deras medvetandenivå. Så kan du själv få ta del av vad de tänker och själv få uppleva deras tillstånd. Jag kände mig inte så väl till mods. Men jag räknade med att om hon kunde, så kunde jag också. Att ingenting var omöjligt. Det tyckte jag redan hunnit bli bevisat. Min hustru tog mig i handen och nu kunde jag faktiskt känna henne som en ren fysisk beröring. Och det kändes tryggt. Vi är ju i alla fall två, tänkte jag. Vi är inte bara två. Tillrättavisade hon mig. Vi kommer alla från samma ursprung och går mot samma gemensamma mål. Det är bara det. Att en del stackare har gjort det så svårt för sig och ställt till sådana problem. Att det är mycket svårt att överbrygga klyftan till dem. Du och jag kan inget göra från detta plan. De skulle uppfatta oss som spöken och bli rädda för oss. Det är andra som får träda in och hjälpa här. Det finns många som arbetar här i tysthet.